Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror det var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Jag sitter på fester där jag noterar efter ett tag att jag sitter här tillsammans med en kunskapsförnekare, och om jag nu inte säger något emot så är jag medskyldig. om vi bara kan klä av kunskapsförnekarna så är de väldigt ömkliga.
Bodil Jönsson är på ett nytt korståg. Det gamla kring hur vi ser på tid och att sluta tänka på den som knapp utan något vi har gott om är 25 år gammalt och fortfarande aktuellt, men nu står den också upp för kunskap i tider av fake news och lögner. Och vad Nikki Haley, Shakespeare citat och grävlingar på Österlen har med det hela att göra, det vet du efter att ha lyssnat på Värvet avsnitt 612 med professor emerita fysiker Bodil Jönsson.
Nej, ska jag sitta närmare? Sitter jag bra? Sitter jag...
Det är fantastiskt. Du behöver inte göra någonting mer. Nu bara slappna av och åka med.
Men jag är beroende av ögonkontakt, så att jag kommer ju att se när du kränger lite sådär, va? Och då kommer jag också att trevas.
Ja, jag förstår. Jag har nog en tendens att åka iväg lite med ögonen, eller kanske till och med stänga dem ifall jag måste tänka samtidigt. Men det ska nog ordna sig.
Det är intressant. När det händer att jag gör så här, särskilt på tåg och så, då har jag fått några gånger frågan, stänger du ute eller stänger du inne?
Mm.
Och jag har insett att det är nog väldigt dubbelt. Det är nog mycket till för att stänga inne det som finns där, så det inte ska behöva växelverka med det.
Ja, alltså att du håller för faktiskt fysiskt ögonen. Ja. Mm. Använder du någonsin sån här sovmask?
Ja, men i allmänhet inte.
Nej, och inte på tåg kanske?
Nej. I
vaket tillstånd. Du, en sak som jag ville prata med dig om. Väljer du dina tankar?
Ja, det är faktiskt både och. Minst lika ofta väljer de mig. Och då har jag inte skuggan av en chans om de är tillräckligt intensiva. Mm. Men jag är ju en sån här koncentrerad typ också som kan bestämma mig. För att ge dig någon detalj om mitt liv, så hände det på min universitetstid att jag skulle göra något så svårt en dag, så jag kände att jag kunde inte vara på jobbet. Så då sa jag det där, och det var inte fullt så legitimt som det är nu att stanna hemma från jobbet, men jag sa att nu åker jag hem, för det jag ska göra det kan jag inte göra här. Och så åkte jag hem, och så var alla störningar avstängda. Och så skulle jag koncentrera mig och så skulle jag göra detta svåra. Och så märkte jag så intensivt att ja, nu sitter jag här och stör mig själv. För det dyker ju upp tanke efter tanke efter tanke. Och då hade jag till början någon sån metod att jag bara tog mig om huvudet. Och så liksom låtsades jag att jag hade tagit tanken där, och så tittade jag på den och så sa jag, vad gör du här? Du ska inte vara här nu, så. Och det hjälpte lite. Och så kom det igen. Och då har jag ett vackert blått skåp från 1700-talet. Och jag gjorde så här, jag tog min tanke i handen, jag var oerhört irriterad. Jag gick till det blåa skåpet, jag öppnade det urgamla låset, stoppade in handen med tanken och så stängde jag kvickt om den. Och sådana där små riter, jag tror ju inte på dem, men de funkar. sånt kan jag tänka på. Att jag är ganska noga då med att är jag koncentrerad på någonting så kan jag hålla på med det. Där vill jag, kan jag hålla fast vid en tanke och fortsätta på den.
Mm. Ja, för uppenbarligen, alltså tankar har ju liksom lite grann varit, du har ju varit handelsresande i tankar nu i,
kan man säga.
Ja, i många, många år. Men för en angränsande fråga då, som jag är nyfiken på med att åldras, kan du också bestämma ditt humör?
Ja. Det finns ju inte något sånt där ja-nej-svar på det. Men det är klart att det finns stämningar som man kan komma in i. Som är oerhört svåra att bryta och som jag inte vill vara i. I stort sett så har jag förmånen att ha ett... är på något sätt självpollinerande. Jag kan alltid hitta på något som jag tycker är intressant. Mm. Jag kan inte bli riktigt uttråkad, vilket var det värsta jag kunde tänka mig. Utan det är som att då dyker det upp någonting.
Mm.
Men bestämma, det är väldigt stor skillnad på den ena dagen till den andra.
Mm. Okej, okay. Så att helt, nu är du då lite över 80.
Ja.
jag är 50. Mm. Och jag hade ju liksom lite grann hoppats att du skulle säga så här, ja. När man är i min ålder, då behöver du inte vara orolig för humör. Det har man koll på.
Nej, men alltså det ska du nog tro att det är lite tvärtom. Vi ska hoppas att du har tur du också. Men jag tror att de flesta av oss som har turen att bli gamla, vi dör till sist som en karikatyr på oss själv. Alltså ens särdrag blir mer och mer uttalade. Mm. Och det betyder ju att om du hamnar i den varianten att du utvecklas till en fullblodspessimist från att ha varit halvpessimist tidigare, så är det ju inte något att hoppas på. Utan så först ska man jobba med det.
Just det. Okej, så att det liksom, ja, ens då eventuella, vad ska man säga, karaktärs liksom drag, ja, överlag då, positiva, ja, och negativa, ja, fortsätter liksom i tangentens riktning, så att säga.
Som jag ser det.
Nu är du här i Stockholm tillfälligt. Annars, hur mycket rutiner har du i vardagen?
Jag bor i ett naturskyddat område. Har en, där är två hus där inne, och jag har en granne som är 150-200 meter bort. Jag har bokskog. Jag har allt annat som hör till. Vildsvin, hjortar, mullvadar, fåglar. Så rutinerna är... Den viktigaste rutinen för mig, det är att få leva det livet. Jag kan, varenda dag så tittar jag mig omkring och så tänker jag, det är en nåd att få leva så här. Mm. För det är på något vis naturen och jag. Och jag, om jag inte gör någonting annat så ser jag ingenting annat än det, men då ser jag ju oerhört mycket, och där är jag hemma. Standardrutiner är att jag är en kvällsmänniska, jag är ingen morgonmänniska.
Förlåt.
Ja, klockan var ju över 10. Jag sätter klockan 10 som gräns. Före 10 gör jag ingenting. Ja, sen är jag beroende av att få lov att koncentrera mig ganska mycket. Mm. Så även när jag har människor omkring mig och jag kan vara rimligt social, jag kan vara väldigt trevlig. Och det är inte som jag låtsas, men jag är så beroende av att vara eremit. Mm. Så jag presenterar mig ibland som semi-eremit. Känner mig aldrig ensam när jag är ensam, men kan känna mig väldigt ensam i stora folksamlingar. Mm. När det blir för mycket på något sätt. Och då tror jag att ibland får jag ju spela Bodil Jönsson, och jag gör det inte oärligt, men jag är liksom inte där. Va? Mm. Och när det blev för mycket av det spelet så tappar jag kontakten med mig själv, och det är då jag blir ensam. Ja. Så får jag bara ha den kontakten, så är det helt okej.
Okay. Så du tankar liksom då hemma på
ja,
Österlen?
Eller vad det kan man säga att jag gör. Alltså det är ju inte sånt som man kan tanka för någon längre tid, utan det gäller ju även när jag är i Stockholm att jag måste ha mina pauser då jag träffar mig själv.
Och mellan dig och mig nu så ligger din anteckningsbok, jag ska inte tjuvkika, men vad händer i den?
Det händer bara det att om du ställa en fråga till mig så att jag får en association medan du ställer frågan, så vill jag slänga ner ett enda ord till mig som för mig kommer att betyda att jag kommer ihåg allt det jag kommer att tänka på utifrån det du sa. Men annars följer jag ju med i det du säger, och då kan det hända att det där första var det viktigaste, och då är det som bortblåst. Det är ju sånt som också ingår i åldrandet, att man blir efterhand väldigt bra på sammanhang och man blir fullständigt urusel på detaljer.
Mm. Okej. Okay.
Så det är bara för att om du inspirerar mig till något så slänger jag ner ett ord där.
Men då, nu har vi pratat i 14 minuter och 20 sekunder. Det är lite av ett underbetyg då att det inte har kommit upp några anteckningar ännu.
Nej, det här är ju... Vi trävar oss ju fram.
Ja,
behöver inte vara något fel på det.
Nej. Men i den här liksom då... För det lät ändå ganska rutinfritt ditt liv. Men finns det liksom en rutin i att skriva, eller är det bara när du har ett konkret projekt som du skriver?
Alltså, inte så att jag skriver mellan 10 och 12 och sen gör jag annat. Jag har en tendens att vara för mycket koncentrerad för länge varje dag. Men motsatsen till det är att jag kan gå ner i varv. Jag kan omfattas av julkoma, jag kan omfattas av semesterkoma, jag kan vara så långt borta från allt du kan tänka dig. Men vardagen för mig kräver de här glädjestunderna. Jag får ett exempel på en sån glädjestund, så förstår du ska inte fråga mig om rutiner. Jag har ett sovrum på ovanvåningen, jag går ner för trappan, jag ska nu vackla. Jag är sömnig på morgonen, vacklar till köket och börjar göra frukost. Och så går jag inom arbetsrummet och så får jag syn på något som står på datorn. Sen vet jag ingenting förrän jag frös. Och så tittar jag mig omkring och så var klockan 3:30 på eftermiddagen. Och jag satt i nattlinne. Det var fullt rimligt att jag frös, för jag suttit stilla länge också. Mm. Den tiden, alltså det är den här enorma kreativiteten som drabbar en ibland. Mm. Flow-tillståndet. Då det finns inget annat än koncentrationen. Och det var bara något som så hade tagit fatt i några tankekedjor. Då kan jag glömma allt. Mm. Men mot det står den här disciplinerade människan som sköter sig och som kommer i tid och sådär. Mm.
Och vad hände där de facto då? Det skrevs?
Det skrevs. Jag skrev så. Alltså.
Ja, jag förstår. Mm. Och vet du redan nu vad du ska skriva härnäst?
Nej, nu är jag så upptagen av detta så nu ska jag inte skriva något härnäst. Jag har inga sådana tankar.
Okej.
Okay. Utan det känns för mig nu som att jag fördjupade mig och gör det ju fortfarande länge, länge i fenomenets tid. Som bara hade sin bakgrund i att jag har alltid varit sån. Och så råkade jag skriva boken 10 tankar om tid. Och så råkade den bli en enorm bestseller som kommer att prägla väldigt mycket för mig. Och fortfarande så har jag hur mycket kontakt som helst med hur många människor som helst som bara vill tala tid med mig. Mm. Och det känns för mig som att kunskap är det andra området som är på väg att bli lika invaderande.
Mm, mm. Ja, känner du att dygnet har för få timmar nu?
Nej.
Och det fortfarande
det,
inte.
Och det har det aldrig haft.
Nej.
Alltså jag, på ett sätt, nu ljög jag, det har det. Innan jag var 30 så hade jag disputerat och jag hade 3 små barn. Och det är klart att alltså man blir ju inte sån som jag när man är gammal om man inte har varit ännu mer intensiv som ung. Mm. Och då hade jag en grannfru, Helga hette hon. Och så sa jag till henne i gränden vid huset att det är Helga, det är bara det att tiden går så fort. Och då tittade hon på mig uppifrån och ner. Och så sa hon, ska du säga som är så ung, vänta ska du se. Och så ska äldre människor inte säga till yngre, för det här gick rakt in och jag kunde ju extrapolera. Så jag tänkte att ja, tiden går så här fort nu och sen ska den bara gå fortare och fortare, säger Helga, i så fall är det snart slut och det vill jag inte för jag tycker det är roligt att leva. Och då träder liksom projektmänniskan Bodil Jönsson in. Så då arrangerade hon projektet Stoppa tiden. Mm. Jag hade förstås jobbat ännu mycket mer än vad jag behövde göra på mitt universitetsjobb, så där fanns en del pengar på institutionen som var en följd av vad jag hade gjort på sådana här uppdrag. Så jag sa till min chef i december månad att 2 månader efter jul så kommer jag inte, men jag vill ha lön i alla fall och du kan ta pengarna på det kontot. Ja, så han, ja, får vi ordna på något sätt. Vad ska du göra då? Det vet jag inte, sa jag. Och det fick jag säga till alla andra. Och så var julen över och så gick man och barn till vart alla skulle till sina ställen och kvar ensam fanns jag. Och jag minns att den första veckan så städade jag vinden, jag slipade om parkettgolv och jag hade börjat ställa de skönlitterära böckerna i ordning från A till Ö. Efter den veckan så hade jag lugnat ner mig. Och efter de 2 månaderna så har tiden aldrig gått så långsamt. Mm. Eller rättare sagt, jag har aldrig varit så i kontakt med tiden. Jag har aldrig så tagit till mig att tid är ju ett nollsummespel. Medan vi sitter här ett par timmar så är det visserligen så att det försvinner 2 timmar för oss. Men det kommer ju 2 timmar. Och det här att Att lika gärna se tiden som något som kommer, som något som går. Det gör ju att den är fullständigt ointressant. Utöver om man håller på att missa tåget eller någonting annat sånt där som är direkt inklockat. Så vi kommer fel i livet om vi koncentrerar oss på att tiden är för kort. Det är det mest omutliga som finns. Men alltså samtidigt som man kan tycka att det är fruktansvärt att tiden försvinner, så är den ju diktatoriskt generös. Mm. Du kan inte undvika att du får en minut per minut.
Nej, men jag hörde dig säga någonstans, och nu är du då liksom, eftersom du får, antar jag, fortfarande massa korrespondens kring tid, och nu ska du in i kunskap. Jag menar, du har ju osatt kunskap hela ditt liv, men nu finns det också det benet som folk kommer kontakta dig om och vilja prata liksom, eller skriva om och sådär. Då tänker jag bara, hur hinner du korrespondera med alla?
Hinner. Det är en väldig glädje med allt sånt som jag kan göra när det passar in i mitt liv. Jag är så gott som otillgänglig per telefon. Mm. Just för att den där ställtiden som jag lyckats få in i svensk kultur, det tär så mycket på mig att hoppa mellan olika saker. Men att få vara nere i djup koncentration eller sitta och skriva till en medmänniska utifrån något som har inspirerat mig. Och om det inte har inspirerat mig, så kan det ju faktiskt vara så att jag har mött det så många gånger så att jag märker inte riktigt av att jag riktigt svarar på det. Jag hoppas att det låter ungefär likadant i den andra änden. Men jag har ju också förmånen som pensionär att jag kan ju alltid falla tillbaka till att jag gör det jag vill göra. Mm. Nej, jag tycker ju om kontakt med andra människor, bara jag kan behålla kvar kontakten med mig själv. Mm. Och det vet jag att det är väldigt lätt att tappa den om man ger efter för det yttre trycket.
Otroligt svårt. Jag hade förutsatt mig att jag skulle göra så himla mycket i år. Det skulle skrivas färdigt bok, det ska det i och för sig fortfarande. Och sen så skulle jag liksom utveckla massa olika saker och så här. Och sen så kände jag någonstans nu i typ slutet av januari så där, att så fick jag insikten att så här, men vänta nu, varför känner jag mig så stressad över det här? Det är ju jag som har bestämt att det ska hända X och Y och Z. Jag kan ju bara säga att nej. Och det var en otrolig insikt. Och det är väl lite det, nu liksom predikar jag för kören här så att säga. Men det här vet ju du såklart.
Jag har inte några kommentarer. Jag har några saker som slår till i min hjärna. Där sitter ett antal småbodlar som pratar med mig. Och en av dem som dök upp nu medan du berättade detta, hon hämtade sin ledning från ett spel som heter Tellus-spelet som jag spelade med mina barn. Om man kom på år 0 där, så stod det: Jesus välsigna dig, slå ett extra slag. Mm. Och det tyckte jag var oerhört roligt redan då. Mm. Och när jag lyssnar på sånt här, som du säger, du fick en insikt. Så, men det är du själv som bestämmer. Bång, säger det. Jesus välsigna dig, slå ett extra slag. Det vill säga, när man har kommit på det, så får du ju bestämma det. För det är kanske något helt annat egentligen som du vill göra. Eller är det två saker mindre. Subtraktion är ett vida underskattat hjälpmedel.
Ja.
Ja. Mm. Oh, vad bra det. Mm. Och vilken ordning det kan bli på annat, och så glad man kan bli.
Jag tänker också, jag frågade dig om det fanns en rutin kring att skriva, men finns det en rutin kring att läsa?
Alltså, jag är nog periodare på väldigt mycket. Jag är periodare på att läsa mycket när jag kommer in i någonting, till exempel av alla konstigheter. Det finns ett citat i min kunskapsbok som heter Människorna gick in i betydelsernas värld, där betydelserna härskade alena. Mm. Och så fortsätter det tre rader till. Jag kan inte hitta ursprungsmannen eller kvinnan bakom det citatet. Jag har letat våldsamt. Och så var det någon som sa till mig att det kan faktiskt finnas i Per-Anders Fogelströms Stockholmsböcker. Mm. Och de har jag naturligtvis läst två gånger till och med, och för länge sedan. Och så får jag för mig att jag ska liksom bara skumma det här för att se efter. Skulle det kunna stå så någonstans där? Så fastnar jag i det. Och så blir det så att då ligger den här bokserien framme vid brasen. Och så blir det så att jag slukar en bok i taget varje gång jag sätter mig i en stol där. Mm. Och jag är igenom de 5 nu. Mm. Och det stod inte där. Men det var väldigt bra tips. Både för att det var bra att läsa om dem. Men det är ungefär så min läsning går till. Att jag läser inte så mycket för att läsa. Utan jag läser för att jag blir intresserad av något.
Mm. Mm.
Och det kan vara allt från facklitteratur och över till romaner och samma inställning till tv och allt och filmer och annat. Så att jag är ganska tacksam, allmänt intresserad.
Okej, okay, så att det förekommer tv-serier och
jaha, ja. Ja då.
Vad såg du senast?
Jag såg senast, så konstigt det låter, jag såg några avsnitt av True Detective som jag har missat.
Mm.
HBO, och vet inte om jag kommer att fortsätta att se den, för den är så barock, och samtidigt så är det något som är speciellt, som inte alls handlar om själva, det handlar om de här 2 människorna och deras samspel inför det som händer.
Det är en rolig, jag vet inte om det är en tillfällighet eller vad som just hände, men jag har skrivit en fråga om True Detective till dig.
Du har det?
Jag har en fråga om där som inbegriper en tv-serie, och det är True Detective. Och om du nu ser den liksom i kronologisk ordning, så borde du vara då på säsong 1.
Jag är på säsong 1 och jag har bara kommit 2 avsnitt.
Då kanske, jag hoppas att det inte är en spoiler, men någon av detektiverna säger "Time is a flat circle."
Mm.
Someone once told me time is a flat circle.
Och jag undrar, vad betyder det? Du som är i tidsbranschen.
Alltså en flash circle, alla cirklar är väl plana.
Mm.
Ungefär, det är liksom en association.
Annars är det en sfär.
Annars är det en sfär.
Mm.
Och det får ju mig att vilja berätta för dig om Platt-Johan och Normal-Johan. Platt-Johan, han hade levt i en 2-dimensionell värld. Och så kom han ut i den 3-dimensionella, och han hade begrepp för allt som fanns i planet. Och så får han syn på en cylinder. Och så tittar han från ena hållet och så är det en cirkel. Och så tittar han från andra hållet och så är det en rektangel. Och så begriper han inte något. Och så slutar den med så synd att hans språk inte innehöll de 3-dimensionella orden. Och så är det ju med en väldig massa begreppsbildning. Så jag kan mycket väl tänka mig att hade jag funderat på den där flat circle medan jag hörde det, jag har inte lagt märke till det, men hade jag lagt märke till det, så hade jag endera tänkt att alltså det här är nog ett underfundigt sätt att uttrycka sig. Det betyder nog något annat än den plana cirkeln.
Mm.
Det var den ena associationen, och den andra går till Platt-Johan och Normal-Johan.
Ja. Men i storyn om Platt-Johan och Normal-Johan så fick jag aldrig träffa Normal-Johan.
Nej, han var stackars Normal-Johan. Alltså, Normal-Johan som levde med, det finns liksom då 2 gestalter. En Platt-Johan som bara kan det plana, och den andra kan det 3-dimensionella.
Mm.
Och de här 2 träffas aldrig, för Platt-Johan klarar inte på kort sikt att bli Normal-Johan. För han har inte varit där någonsin innan. Vilket ju för mig, på tal om kunskap och annat, så är det ju så att vi ser ju aldrig det som finns att se, och vi hör aldrig det som finns att höra, utan vi ser ju det vi råkar få syn på.
Mm.
Det vi råkar fästa oss vid.
Mm.
Och vi hör det vi hör, men det är ju väldigt selektivt. Och vad vi kan ta åt oss beror på vad vi redan har i huvudet.
Mm. Jag frågade för en stund sedan om rutin kring att läsa.
Mm.
Vi som har tappat läsningen, har du något råd?
Mm. Återupplev den, återuppväck den, hitta någon bok som får dig att försvinna. Alltså det är ju så oerhört mycket som har gått över till talböcker, poddar med mera, och det går så bra det också, men att ha en bok att hålla i, och framförallt att få sätta streck i kanten, få vika hundöron. De böcker som jag har läst ser ofta ut sådana, och de har ju ett oerhört värde för mig själv jämfört med de olästa böckerna. Mm. Eftersom jag kommer ihåg vad jag menar när jag ser vikningarna och ser strecken. Och får någon... det här är nog nära förknippat med fenomenet tankar, för att tankens olidliga lätthet, den motsvarar ju att de uppkommer som bekant väldigt snabbt. Och de försvinner lika olidligt snabbt en hel del av dem. Och det vill man ju inte med alla, utan somliga vill man ju ha kvar. Och då är ju ett öde att om jag nu har tänkt en för mig unik tanke, jag har inte testat det mot världen, jag vet inte om den är jättestor forskningsmässigt eller någonting annat, utan jag har bara fått den själv och så fortsätter jag läsa. Och så finns det något som är intressant också tre stycken längre fram. Mm. Och chansen för att jag tappar den som jag redan hade, om jag inte har satt en streck i kanten, eller om jag har hört det som ljudbok, den är så stor. Så vill man unna sig och stanna i koncentrationen, så ska man unna sig att läsa böcker. Mm. Och sen är de så fina i bokhyllan.
För visst.
Mm. De pratar ju tillbaka till mig.
Men problemet är ju bara att det är så himla mycket... Nu, din telefon har varit knäpptyst nu sen vi satt oss. Men det är alltid någonting som liksom pockar på ens uppmärksamhet, känns det som.
Mm. Så får det inte vara.
Nej.
Du får se till att ta bort de elementen kring dig.
Mm.
Och det märkvärdiga om man gör det är att världen klarar sig alldeles utmärkt ändå.
Mm.
Det är, jag har ju varit med om den här förskjutningen och det är en sån oerhörd tillvändning om man börjar tänka på att mer är sällan bara mer, utan mer är annorlunda. Så de här ständiga störningarna, de har ju gjort någonting med oss. Alltså vi har blivit ytflackare, för det går inte att undvika. Man har inte en chans att komma ner i koncentration, man har inte en chans till ställtid på ena eller andra hållet. Och ändå så vet ju hjärnforskningen av idag att multitasking, det är det absolut sämsta vi kan ägna oss åt.
Visst.
Vi blir bara dummare.
Mm. Och trötta.
Och tröttare. Mm. Och faktiskt rätt så mycket ledsnare. Jag vet inte hur mycket ledsenheten kommer av tröttheten, för de är ju lite överlappande områden i hjärnan. Men i varje fall blir vi oerhört trötta av ingenting.
Mm. Visst.
Långt, långt tillbaka satt jag med ett gäng studenter. Jag hade nyss läst Studentspegeln, hette en tidskrift på den tiden. De här studenterna studerade i genomsnitt 30 timmar i veckan knappt. Och så satt vi där och så sa jag, men vad gör ni egentligen? Och jag var kanske 45 och de var 20. Och så gick jag förstås på så att alltså, ni gör ju inte som vi. Vi spexade, vi var ute och dansade, vi spelade teater, vi skötte våra studier, vi gjorde allt. Men vad gör ni om ni bara studerar 20-30 timmar i veckan? Och de kände mig rätt så väl och de krängde lite grann och så sa de att de gjorde väl inte något särskilt. Och så sa jag att det är klart att ni gjorde något särskilt, för man gör ju alltid någonting. Och så försökte de om igen och så var det någon som sa, vi pratar kanske mer med varandra. Oh, så var så jag började berätta om den vinska kafékulturen för i världen.
Mm.
Nej, så det var inte så heller. Utan de började berätta redan då om något som bara försvann. Hur tiden bara försvann för att det hade börjat komma, det du säger att man blir störd jämt. Va? Då hade det börjat ticka in en gång i kvarten eller så. Mm.
Så för du känns ju generellt, tycker jag, i din liksom, alltså jag går ur de samtal eller de intervjuer eller de texter jag läst av dig med något slags positiv ändå. Absolut. Grundkänsla.
Absolut.
Men det är ju mycket som är piss också.
Oerhört mycket är piss. Och alltså den här positiva grundkänslan handlar nog mest om, jag fick för länge sedan en fråga i ett massmedialt sammanhang vad som var meningen med livet.
Mm.
Och så hör jag mig säga, meningen med livet är att hur det än är så finns det alltid något man kan göra. Och det ska du veta, i sådana här intervjusammanhang, om någon frågar något svårt eller kan vara ett stort auditorium också, så kommer den fråga och då händer det att det blir kolsvart i mitt huvud. Där finns noll tankar. Och så öppnar jag ändå munnen för att säga någonting och då vet jag själv att nu kommer jag säga något som jag kommer att fundera på flera år framöver, för nu är det något viktigt. Och det här, alltså att hur det än är så finns det alltid något man kan göra. När jag ska tala om vad jag tycker är piss för närvarande, så är det hur mycket vi människor fördärvar för oss själva och för andra genom kunskapsförnekelsen och kunskapslikgiltigheten och kunskapsrelativismen och vrållögnandet. Och om Nikki Haley inte ska klara sig relativt Trump, etc. etc. Alltså den världen av förljugenhet, den är så farlig för oss människor. Den är så tråkig och där är så lite glädje. Så kan vi bara inte göra. Det är liksom något som kan klicka in. Och samtidigt så ser jag ju de här spåren som förskräcker. Och det är, på tal om att mer är annorlunda, det är ju inte längre så att det bara är Trump och company som finns som de här totala blackouterna. Utan det här finns ju in i varenda vänkrets. Vi börjar ju bli vana vid att människor blir lite rädda. Och det blir så otrevligt, det blir så aggressivt. Jag sitter på fester där jag noterar efter ett tag att jag sitter här tillsammans med en kunskapsförnekare. Och om jag nu inte säger något emot, så är jag medskyldig. Och om jag säger något så blir det bara otrevligt. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jag har hittat en massa knep för den situationen. Men jag tänker mig att det här är lite som kejsarens nya kläder. Jag tänker väldigt mycket i bilder. För att om vi bara kan klä av kunskapsförnekarna, så är de väldigt ömkliga. Jag vet ju om att det som de förväntar sig att jag ska tro på första andetaget idag, det kommer de inte själva hålla fast vid imorgon, utan imorgon så har de ett annat hugskott som de tror är det viktigaste i världen. Det vill säga, jag får ingenting att hålla mig, jag har ingenting att lita på. Nu får jag liksom dra mig ur alltihop det här. Det går inte med strid. Jag har visserligen 12 stycken upp till kampvarianter, men jag menar inte krig. Utan hitta bra sätt att tala med varandra. För jag tror nämligen att det är inte så enkelt så att det är en bov, till exempel Trump, som har satt igång detta. Utan det är en kulturströmning och den kommer att försvinna. Och när den väl är borta så kommer den att ha en fadd eftersmak och vi kommer aldrig att kunna förklara hur den kunde uppkomma. För så obegriplig är den. Den går inte att förklara nu, men den kommer inte gå att förklara efteråt heller. Men vi får göra vårt bästa med det och då tror jag att vi måste kunna prata med varandra. För jag tror att många av dem, om jag får förenkla det så här, säger vi och dem. Många av dem har också upptäckt att det har så många negativa konsekvenser i vardagen. Också för dem själva, så det är inte värt det.
Samtidigt så vi går ju mot, det är ett valår där det ser ju ut som det kommer, Amerika kommer få tillbaka Trump som president i höst.
Nu säger du också det som jag tänkte på igår då jag försökte få fram röstsiffrorna från dagen innan eller natten innan. Och det tog lite tid för på allt jag fick upp så stod det att Trump vann igen och sådär. Och i själva verket så vann han bara med 54-43 eller något sånt. Mm. En fantastisk upphämtning. Vi får vänta lite. Mm. Men jag gick in och synade Nikki Haley på hennes hemsida och då såg jag att den var bara full av sånt här vad man kunde bidra med ekonomiskt. Jag har ännu inte gjort det, men det gick genom huvudet på mig att ja, på samma sätt som det kan kännas bra att skicka pengar till Ukraina så kan det kanske kännas bra att skicka pengar till Nikki Haley. Mm. För den världen med en Trump med samma bluffegenskaper, den är farlig för oss alla.
Det är klart, visst.
Men jag har inte gett upp det köret.
Mm.
Har du?
Nej, jag har inte gett upp någonting, Bodil.
Mm.
Ja. Men däremot så är jag, alltså, eller så här, under vintern så har det skrivits ganska mycket. Det började väl kanske lite grann med det här kändisuppropet kring Gaza. när 160 kändisar tyckte att nu får det vara nog. Men sen så har det då i mina flöden, som man säger, alltså i mina sociala medier, så har det väl funnits ganska många ändå som har liksom uppmuntrat till engagemang. Mm. Och är det någonting som kanske präglar min generation och generationerna efter säkert också, så är det ju brist på engagemang. Och jag är medskyldig där, så att det bara smäller om det. Jag har kanske också gömt mig lite bakom det jag gör. Ja, men jag är nästan public service. Jag ska inte ha några åsikter. Jätteskönt att slippa ha åsikter ju. Men det är också lite fegt, tänker jag. Mm. I år tänkte jag skaffa några åsikter. Du behöver inte anteckna, för du kan säga direkt. Jag ser att du är på väg nu.
Inget kan man göra utan att det märks. Nej, jag tänkte mest på att du kanske lurar dig själv genom att säga att du leker public service, vilket är väldigt fint. Tänk att vara en public servant.
Mm. Yes,
jag gillar det mycket. Mm. Men att du inte riktigt står upp för det du gör och inte är medveten om dina val. Du väljer ju till exempel vem du sitter och intervjuar i dina poddar.
Sant.
Det är ofta väldigt talande, särskilt om man tittar på det retroaktivt.
Mm.
Vad är det som jag tror har format mig? Jag har i min vänkrets en teoretisk filosof som är oerhört duktig, så som de är. De har sina beslutsträd, och han och jag, vi har pratat med varandra i 25 år eller sådär, va? Och det beslutar alltid med att jag säger pass, jag ger mig, men du har fel. För att han kan sabla ner mig utifrån sitt sätt att argumentera, och så känner vi varandra så väl så att vi vet att när vi kommer tillbaka till detta, så ibland kan det visa sig att jag hade faktiskt rätt, va? Han var på fel beslutsträd när det här kom fram.
Mm.
Men att få upp medvetenheten om att det finns ju sån här klassisk romantitel, du väljer ditt liv. Jag tror du väljer ditt liv. Du ser ut som en som väljer ditt liv. Du tittar på mig i ögonen som att du väljer vilka frågor du ställer.
Mm.
Inte bara utifrån vad som står på skärmen, utifrån vad som kommer upp i huvudet på dig.
Visst.
Mm. Så fortsätt med det.
Mm. Mm.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter.
Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Jag har några frågor om barn alldeles strax, eftersom jag har barn också. Du har barn och barnbarn.
Och barnbarns barn, glöm inte det.
Oj, snyggt. Okej. Nej, men är du liksom... är du orolig kring vad de växer upp med? Så här? Är du orolig för skolan?
Ja. Alltså, om vi tar kunskapsförnekelsen och håller oss till den, det räcker med den för att svartmåla den nuvarande tillvaron. Det är inte ett dugg svårt för till exempel min generation. Vi är uppvuxna med att kunskap var något som fanns. Det hade en nimbus, man vårdade sig om det. Det var på gränsen till heligt. Det var något eftersträvansvärt. Man hade sina hermoskurser på nätterna. Alla ville bli delaktiga i denna kunskapen. Och livet lekte och det var bra för oss allesammans. Om man nu fortsätter den på det spåret framåt och ser hur det har blivit, så tänker jag, vem har det svårast nu? Det har ju barnen. Det är så alla barn behöver återkoppling. Barn blir så glada. Jag har numera också träffat en 2-åring som kan tricket som jag dessförinnan bara hade gjort med 3-åringar. Om jag säger du, jag vet att du är 3 år. Så blänger de på mig och tänker säkert ännu en sån där tradig tant som inte vet någonting. Men om jag håller upp 3 fingrar och säger jag vet att du är 3 år. Så har jag inte träffat det barnet som inte har försökt få upp sina 3 fingrar.
Mm.
Och så tittar vi på varandra. Vi är bästisar och bundis och vi har visat varandra att vi förstår precis exakt detsamma. Det vill säga, barn strävar ju genom härmning och betingning, allt det som vi har pre-wired inuti oss. De strävar efter att få återkoppling. De strävar att få reda på hur det är. Och det gör de också när de kommer in i trotsåldern. Och sådär. Man vill ha reda på hur det är. Om det då finns en omvärld som inte vet den heller, så är det ju bara ett gungfly det de kan få återkoppling från. Och sen blir det ännu värre när de kommer upp i tonåren. För då har man bara en fråga i huvudet. Det erkänner ingen tonåring, men det är så.
Vem är jag?
Vem är jag? Och det kan man fråga på hur många olika sätt som helst utan att säga vem är jag. Om man då bara får falska återkopplingar från de sociala medier där man själv och alla andra bara har lagt ut bilder och händelser som är vackrast, roligast, hittar på vad du vill. Om man går omkring där och är finnig och trött och allt det som alla tonåringar är och ingenting stämmer, så får man ju inte återkoppling från det som man skulle behövt. Eller så får man de här återkopplingarna att ungefär det går lika bra med selleri. Om du känner den.
Jag är gammal nog.
Om du känner den koden. Men det här att ställa det mot att en sån som jag frågade aldrig mina föräldrar vad ska jag göra nu. För att jag visste att det blev jag satt i arbete. Och det ville jag ju inte. Det var en värld som inte på något sätt, som det kände sig som barn, påverkades av oss. Utan vuxna arrangerade tillvaron och skötte sitt liv. Och så fick barnen fick lov att finnas där och hänga med. Det fanns icke en förälder som hade dåligt samvete för att de inte var tillräckligt mycket med sina barn till exempel. Det var otänkbart. Men om tar jag nu detta så kan det låta så hemskt att man inte frågade efter vad barnet tyckte. All hjärnforskning kan tala om för oss att små barn kan inte välja. Det är det taskigaste du kan göra, att fråga dem vad vi ska ha till middag. Ta in dem i en leksaksaffär, låta dem välja någonting, komma ut med ett gråtande barn. Men det är liksom, det är så inne nu att det är så man ska göra. I akt och mening att visa sina barn respekt. Mm. Som om barn vore små vuxna. Barn är inte små vuxna, barn är barn. Så vad vi hade som guldsken i munnen, 40-talister som vi var, och proppenorva som vi blev. Det var ju inte bara det här att ja, allt blev bättre, bättre skolgång, mer arbetstillfällen, tjäna bättre pengar, bla 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 bla. Utan det var att vi fick lov att vara barn när vi var barn.
Mm. Mm.
Så det, barnen i kunskapssamhället, och lägg du... Varje gång jag hör siffrorna på den stressrelaterade ohälsan, inte bara bland tonåringar utan också bland barn, så tänker jag att här är någonting som vi faktiskt bjuder på, rakt upp och ner.
Mm, mm. Och jag har ju haft en tanke, och nu tänker jag att eftersom jag då har fått ADHD-diagnosen själv så kanske jag får säga så här. Men jag har tänkt att om vi plockade bort telefonerna och skärmarna ur våra barns liv fram till, säg, klockan 19. Från 19 till 21 fick barn ha skärm, och det var bara då. Så tror jag att ADHD-diagnoserna hade sjunkit med 72% i alla fall.
Jag ska icke ifrågasätta din siffra. Jag såg på dig att det var en bluffsiffra.
Yep.
Men den skulle sjunkit, och den skulle sjunkit ännu mycket mer om du hade bara lite grann vänt på detta, så att du hade lagt in det där 2 timmars intervallet eller 1 timmars intervallet någon annan gång på dygnet. Inte så sent.
Okej. Okay. Mm.
Men annars, absolut.
Mm.
Absolut.
Mm. Men vad är det liksom, varför gör inte samhället något då?
Du får börja med individen. På skånska så tror jag att jag vet att människor är ha-galna. Man vill ha mycket. Då kan vi till exempel samla på oss hur mycket prylar som helst. Det gick inte så länge vi var jägare och samlare, för då var man tvungen att bära sina tillhörigheter. Men så snart vi blev bofasta så började vi bunkra upp, och så började vi hålla oss med separata arbetsplatser, separata hem, ibland till och med separata sommarhus. Och så kunde vi ägna livet åt att flytta våra saker mellan dessa 3 ställen, och så kunde vi skaffa mer och mer. Sen kan du backa till tidigt 90-tal, slutet på 80-talet. Så började vi kunna använda oss av vår ha-galenskap vad gällde det immateriella. Efterhand blev det bara en knapp nedtryckningsavstånd till närmsta nedslag, nästan vad som helst. Och nu har vi levt ut den immateriella ha-galenskapen också. Vi har inte riktigt lagt av den materiella. Den finns kvar lite den med. Och där någonstans så står vi ju inför att vi måste hjälpa varandra att hitta någon sorts bättre balans.
Men vänta, vad betyder det här med det immateriella?
All kunskap, alla känslor, all musik, allt som du kan få på nätet. Okay. Som du bara klickar dig fram.
Mm. Men då är det inte okej, men då är det inte längre, då är det inte längre bara jag som har det, då har vi det ju båda.
Vi har det, alltså vi har det, och det gör det ännu värre, för att allting kan missbrukas av alla.
Vänta, är vi fortfarande på varför samhället inte gör någonting åt våra barn?
Nej, det har inte kommit där än. Vi har sagt att det är en sorts obändig vilja hos individen. Alltså släppte du loss oss, isolerade oss, jag vet inte riktigt hur det skulle gå till längden, men Jag tror att man måste inse att det här är lätt hänt. För så vitt inte det finns några värden i omgivningen som präglar oss så att vi kan hitta ett lugn. Det finns strukturer, men det finns inte bara strukturer, utan det finns också sånt där som handlar om hur man gör idealbilder för hur det är att vara 13 år eller att vara 17 år eller så. Och de har vi ju missat att utveckla, utan de har blivit så oerhört öppnande för individen. Och jag är väldigt tacksam för att jag slipper vara 13 år idag. Det hade varit jättesvårt.
Mm.
När du talar om fenomenet ADHD, vilket för övrigt jag tycker är en fantastisk egenskap, bara man klarar att låta bli att bränna ut sig. För att en människa med ADHD vet du själv allt för väl att det är inte som du är okoncentrerad. Du är mer koncentrerad än de flesta.
Mm.
Det är bara att när du har tömt ut allt vad som finns att veta om den handen så rusar du vidare. Och så står vi andra kvar och tycker att, låtsas att vi tycker att du är okoncentrerad. Men det är ju det som jag har roat mig med det bland professorer, att gå omkring och göra smygdiagnoser i min omvärld.
Okay.
Kan man göra utan att säga det.
Mm. Hur gör man det?
Och överrepresentationen av ADHD, den är väldigt hög.
Ja.
Vilket leder till att de är så oerhört duktiga.
Mm.
De har gjort så mycket, de har läst så mycket, de har betänkt det så mycket. Nackdelen är ju om man inte orkar hålla ihop.
Nej, visst. Nej, men man, alltså, vad mig anbelangar i alla fall så är det ju, eller det har varit historiskt sett väldigt lätt att ta slut på min energi.
Absolut.
Men samtidigt så tänker jag också att förmågan att ha hyperfokus å ena sidan och å andra sidan att vara lätt distraherad. Jag tänker mig att liksom för 10 000 år sedan, om du och jag hade suttit på en savann så att säga, så hade det varit ganska bra egenskaper att ha.
Mm.
Så att, ja.
Antar att du känner att jag är åtminstone ADHD Asperger kusin.
Mm. Mm.
Jag har mina delar som är väldigt ADHD-iga och väldigt aspergerska.
Mm. Mm. Du, någonting som kanske är besläktat med detta och ett begrepp från boken som jag tyckte var intressant att läsa om, som jag gärna hör dig prata om, är KASAM.
Mm.
Vill du berätta?
Ja. Vi mår väl av att uppleva att någonting hänger ihop. Som hela världen vore bara staccato i musiken. Om det vore bara enskilda detaljer, så ingår det i hur vår hjärna är konstruerad att vi vill se att om jag gör så, så blir det så. Vi vill kunna förutsäga saker framåt och vi vill kunna förutsäga dem nästan bakåt också för att vi ska få ihop det.
Mm.
För övrigt en egenskap som utvecklas med åren, en gammal hjärna, en sån som min, är oerhört mycket bättre på sammanhang än vad den någonsin har varit. Och den är urdålig på detaljer.
Mm.
De hittar inte hem där, de hittar ingenstans att hänga upp sig på. Men det är intressant att få vara med om det också. Då har det visat sig att bland människor som har en känsla av sammanhang så klarar man sig bättre. Det gjordes lite märkvärdiga undersökningar till och med inuti koncentrationsläger. De som Viktor Frankl har skrivit om detta, de som sparade en aldrig så liten brödsmula från ena dagen till nästa. Fler av dem överlevde. Och det är rätt så lätt att förstå att redan han förstod att det här handlade inte om det fysiologiska. Det var så lite näring.
Mm.
Så det var någonting annat. Och så känslan av sammanhang handlar ju ofta också om att tro att morgondagen finns. Och hela han blev sedan doktorand. Han hörde till, före kriget hörde han till Freuds favoritstudenter. Sen blev han efterhand professor med inriktning på att livet måste ha en mening. Har du läst Viktor Frankl?
Nej.
Nej, men det finns tunna böcker. Kolla en Viktor Frankl-bok om att livet måste ha en mening.
Mm.
Det har rätt så mycket med känslan av sammanhang som man kan då också diagnostisera på så sätt att det finns färdiga frågeformulär nära anknytande till livskvalitetsvarianterna. Och det här att ha en känsla av sammanhang, det handlar om att saker ska ha en mening. De ska vara begripliga och de ska vara hanterbara. Mm. Så när du till exempel sitter och slåss med eller mot någon myndighet och upptäcker att du tycker inte det var någon mening med det, men det, och det är inte heller begripligt hur de har tänkt att det ska bli när det är 17 vikarier på vägen mot att jag någonsin får fram mitt ärende, och det är inte ens hanterbart. Där någonstans, om de här tre är uppfyllda så kan livet leka. Om de inte är uppfyllda så blir det bara stoppklossen.
Mm, mm. Och jag tänkte mig också, alltså, kanske i överförd mening då, som ett slags antidote, motgift mot liksom det här vi pratade om alldeles nyss med barnen liksom, och hur man får sin verklighet eller liksom inte får sin verklighet då, genom telefonen så att säga. Jag ser det på min, framförallt min stora pojke som har basket. Och såklart ett digitalt liv och bla bla bla. Men basketen känns ju som så här, det är väldigt mycket kasam, mm,
absolut,
tänker jag.
Absolut. Ja. Vilket också, och det har en överspridande effekt, det här med vad man gör ihop. Det de gör ihop där i sitt basketspel, det har ju överspridning på hur de pratar om annat.
Visst, visst. Och det här känns ju som att det här är vår, alltså bristen på sammanhang, det är en folksjukdom skulle jag nästan säga. Och det kommer bli av allt att de är inte bättre i närtid, eller?
Det måste, nej, men det måste det bli. Det är därför jag sitter här.
Mm, mm, mm. Finns det någonting med AI, för jag vet att du pratar gärna om AI, du använder AI, men finns det någonting med AI som skrämmer dig?
Ja, inte, alltså inte hos tekniken i sig. Jag hör till dem, jag har jobbat på en teknisk högskola i 46 år. Alltså teknik är aldrig mänsklig, den är inte heller omänsklig. Teknik är teknisk, i värsta fall är den oteknisk, det är den när den hänger upp sig så. Men om man går tillbaka till människan och människor som använder AI, så är det klart att det kan bli så om du tar ett makroplan. Börja med att tänka på att det är klart att vi kan få en oändlig plötslig arbetslöshet, för att det blir plötsligt ett antal saker som AI gör inte bara lika bra som vi utan mycket bättre än vad vi gör det. Och hinner då inte samhället eller arbetsgivarna eller civilsamhället med att ställa om sig, så kan det här skapa en väldig massa konflikter som leder till andra konflikter lite så. Men någonstans så är det ju lite som när föregångarna till Google, Alta Vista och allt vad de hette. Jag försökte vara någon sorts apostel för dem, och så skulle jag förklara varför det här var så bra. För det fanns ju uppslagsverk, sa ju andra människor runt omkring. Ja men, sa jag, en häst, mitt kungarike för en häst. Om du vill ha reda på vem som sa det, vad ska du söka på då? Du kan inte söka på häst, du kan inte söka på kungarike, du måste söka på hela detta. Det har vi aldrig kunnat göra, nu plötsligt så kan vi det. Rassel, 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 och så kommer det så. Jag känner lite på samma sätt för AI, att jag tycker det är så roligt att leka med det. Medan jag skrev den där boken, så efterhand jag ställer de människans naturliga intelligens, som jag för övrigt tror är oerhört viktigt att man börjar fundera på. Vad består Kristoffers naturliga intelligens av? Och nu är det Kristoffer själv som ska fundera på det. Och den består av det som du har lärt dig på olika sätt under hela ditt liv. Och den är en sån unik blandning, så det är en unik del av din individ. Och den är så personlig, och den är din, och den kan ingen AI i världen hota.
Mm.
Däremot så tycker jag det skulle vara väldigt roligt att med min naturliga intelligens, om du väntar ett år eller två, när den artificiella intelligensen kan bära på ännu mer av världens samlade vetande. När jag kan sitta med min lilla Alltså 8 miljarder, 9 miljarder, vad vi kan vara då, va? Med min lilla andel. Och få prata med någon som jag inte stör och som representerar att den har tillgång till allting så. Då tror jag att jag skulle inspireras mycket. Jag tror att min naturliga intelligens skulle växa till sig. Men i det lilla så började jag med den här kunskapsboken med att sådana stycken som berör mig så att det känns ända ner i magen, både när jag skriver dem och när jag läser dem. Jag matade in ett och annat sånt stycke. Och så frågade jag ungefär, vad säger du om detta?
Mm.
Och då fick jag tillbaka, det tar ju 10 sekunder, och sen har man en A4-sida ungefär och man skriver ut den. Snyggt strukturerad så här, efterhand också på mitt språk, vilket jag iakttog med ett litet leende att nu har den lärt sig det.
Mm.
Och det var inte sällan att det stod något på den listan som inspirerade mig till att tänka att det här har jag inte tänkt på. Och då är det inte så att jag skriver något som den artificiella intelligensen har skrivit åt mig. Det är inte så det ska funka. Det är ju det som nu är skolans stora fas, att alla lärare är så rädda, sägs det, för de kan inte sätta betyg, för att hur ska de veta, bla 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 bla. Har vi respekt för den naturliga intelligensen så får vi börja se det så att det är vårt NI som ska växelverka med ett AI.
Mm. Det jag har märkt när jag, för jag sitter och skriver bok nu, och då tycker jag nästan aldrig, men det kanske är lite samma som för dig, när jag säger sådär, jag klipper ut ett stycke då och sen så säger jag fortsätt det här stycket, och sen så klipper jag in stycket. Mm. Och så får jag liksom 5 olika varianter då på hur det skulle kunna fortsätta, och de är alla pissdåliga.
Ja,
men man kommer ändå vidare ofta.
Ja, ja. Och det har jag aldrig gjort, för det har jag utgått från att det ska vara så dåligt, så det kommer jag bara bli irriterad av.
Ja.
Men jag ska kanske börja prova ju också.
Testa.
Men det kommer att bli bättre.
Mm, det är klart. Mm. Du är över 80, ger massa föreläsningar, skriver, du sitter här. Samtidigt så kommer det snart en film som Filip och Fredrik har gjort som handlar om att Filips pappa liksom givit upp. Och ni är samma generation. Hur får man sina släktingar att inte göra det? Om man har någon i sin närhet liksom som man känner har stelnat. Har du något tips om hur får man upp dem ur soffan så att säga?
Det har jag säkert många, men det första det är att det finns inget av dem som är generellt verksamt. Bland människor i min ålder så finns det de som fortfarande tycker att de har ont om tid. De tycker att tiden går mycket fortare än vad den någonsin har gått. Och de har almanackor som är överfulla och de rusar omkring i livet och är egentligen nöjda men ändå inte nöjda för dem. Det är ju så, ju äldre man blir, att många saker tar lite längre tid. Tar lite längre tid att klä på sig, att röra på sig. Tar jättelång tid att komma på detaljer, och det är lite opraktiskt stora delen. Den stora glädjen som vi kan ha, det är ju att vi har så många årsringar inuti oss som vi kan umgås med.
Mm.
Om man då har fastnat i soffan eller i något annat läge, så finns det ju ingen annan lockelse än att erbjuda något som kan leda till ett uppvaknande. Och det där beror ju alldeles på vem denna människan är.
Mm.
Vanans makt är oändligt stor. Har man märkt att man kan sitta i soffan och man kan bli allmänt underhållen och man kan få mat och lite så kan man bli så förslöad till sinnet och till kroppen att det känns omöjligt. Och då är det gamla vanliga som handlar om hur kommer du igång med en träning till exempel. Men det finns ju ingen riktigt som vill ha det så. Eller jag ska inte säga så, för det kan finnas de som vill ha det så. Jag funderade mycket när jag skulle pensionera mig. Så funderade jag på att nu är det jag som ska bli gammal. Hur ska det gå? Och insåg att bland alla människor jag känner så finns det de för vilka pensioneringen, det är ju det roligaste som har hänt i hela. De har aldrig dratt så mycket jobb.
Mm.
De har velat ha det bra. Och nu har de chansen att ha det bra, och det är legitimt att ha det bra. Mm. Omvärlden tycker ju också mer om oss att vi ska ha det lite bra. Och det finns, du har inte sagt ut det, men det finns ju många som tittar på min sort och funderar över vad finns det för ångest bakom att de far omkring som de gör. Varför kan de inte lugna ner sig? Och det enkla svaret på det är att vi har så roligt i det vi gör. Mm. Och sen finns det någonting till som har det vetenskapliga begreppet generativitet. Du har nog inte hört generativitet tidigare. Men du kan börja, du är inte tillräckligt gammal för det, men du kan tänka lite på dina barn, och så kan du tänka att så viktig som du var för dig själv, så viktig har du nog aldrig varit sen du fick barn, för då blir det att de är ännu viktigare.
Visst.
Och så inträffar det magiska när man får barnbarn, att man kommer på att jag hade ännu inte lärt mig begreppet generativitet då, men jag kunde ju märka att om kriget hade kommit så kom jag på att jag skulle ju inte rusa till mina barn. Jag skulle rusa till mina barnbarn. Mm. Det var de som jag hade de här primitiva känslorna för. Och nu har jag förmånen att få uppleva också barnbarns barn och känna att den är minst lika stark. Ytterligare en generation framåt. Att vi vuxna är till för barnen. Det hjälper ju inte den pappan som sitter och bara sitter, för så vitt det inte är så att en impuls åt barnhållet eller en impuls åt något annat håll som handlar om något som kan intressera honom. Annars är ju alltså, motsvarigheten är de människor som sitter på institutioner än idag, ofta i korridorer, ofta i rullstol. Där finns en klocka. Den klockan har ofta en minutvisare. Och de upplever det inte alls som att tiden går så fort. De upplever att det är en oändlighet mellan den ena minutvisslaget och nästa. Mm. Och det här visar ju upp precis det hela det spektrumet som kan finnas när man har gått in i någon tillvaro där man kanske inte vill vara med. Mm. Och det kan kanske också vara legitimt.
Men jag tänker mig också att man kanske då som yngre släkting, om man tycker att det är sorgligt, ja, då kan man väl fundera lite på det här med KASAM kanske.
Ja, absolut.
Om det går att bilda ett, skapa ett sammanhang, absolut, för den äldre släktingen så att säga.
Ja, och då är det som sagt, jag återkommer till de tre, att det är inte bara att det ska vara ett meningsfullt sammanhang, utan det ska vara begripligt och det ska vara hanterbart. Mm. Mm. Och det går.
Jag köpte en båt med min pappa. Han är född 43. Så han är lammkött för dig.
Ett år.
Ja, det var ett skämt.
Tack.
Det är kanske förmätet av mig. Men jag känner lite grann att jag förlängde hans liv ändå. Mm. För att han får lära mig saker om den där jävla båten. Ja. Det är fint.
Och det blir så dubbelriktat, för då märker ju han också vad du kan ta åt dig och vad du inte kan ta åt dig. Och du får en inblick i att han faktiskt kan någonting som du inte kunde.
Eller hur?
Mm. Och det var ju, nu har vi inte pratat om, men det var ju blandningen av generationer förr. Vuxengenerationen kunde sånt som barnen skulle behöva. Mm. Då, när då barn fick vara med och spika på ett hus, och samtidigt som de fick titta på och göra lite, så kunde man ju passa på och slå in lite vett i skallen på dem, så kallat. För att den äldre generationen hade övertaget, och det har vi ju inte längre. Utan det är ju alldeles uppbrutet, och det där gör att man får leta framlänges och baklänges för att hitta vad kan vi bidra med till varandra.
Mm. Men nu, det här kändes som det här var ett så perfekt ställe att avsluta intervjun på egentligen, men jag blev ändå nyfiken på, för jag tyckte att man fick syn på någonting under pandemin, och det här har jag pratat om förut, men att det liksom, din generation, ni var ganska dåliga på att bibehålla oss i våra liv, eller om det nu var vice versa, så att det blev liksom ett generationsglapp kändes det som. Och att det var sådär, nej men vad fan, farmor och farfar, de är ju iväg och spelar golf. De kan inte hämta på dagis. Så som det kanske funkar i många andra kulturer. Amerika inte minst liksom. Och då blir det lite så här, varför ska vi komma och hälsa på er? Vi känner ju inte er. Ni har ju varit och spelat golf i 20 år.
Nu får vi gå tillbaka till coronan. Vad var det som vår civilisation gjorde med min generation då?
Mm.
Jo, då kulturminnesmärks skyddade den i oss. Vi blev så viktiga så vi skulle till varje pris isoleras. Vi skulle inte gå och handla, vi skulle inte det och det. Vad skulle vi göra? Ja, vi fick väl hålla oss för oss själva. Vi fick lov att spela golf. Vi fick lov att vara så fjärmade från varje yttre verklighet som helst.
Mm.
Det var ju, det hade många rätt och många fel. För det visade sig ju efterhand att det var ett missförstånd. För det är ju inte så att alla äldre är så skyddsvärda objekt utifrån vår mottaglighet och våra svårigheter att hantera ett corona, utan det gällde ju de som var redan sköra.
Mm.
Men det är sån där efterhandssanning. Så jag tycker inte att ni har någon som helst rättighet att nu hämnas på oss och säga att nu kan vi lika gärna sitta där för ni bryr oss inte om oss. Jag såg ju mycket... Rättare sagt, jag förändrade inte mina relationer, varken till mina barn eller till mina barnbarn.
Mm. Jag
hade ett mycket nära umgänge hela tiden.
Mm, ja, fint. Tänker du att alltså, finns det något sorgligt i att vi inte är så kittiga i Sverige då?
Ja, gör det.
Mm. Är det kört? Kan vi...
aldrig kört. Det är ju livet.
Mm. Mm. Du, innan jag låter dig gå nu då, jag förstår att det här inte är världens mest originella fråga, men du som har ägnat så himla mycket tid åt att prata om och skriva om tid, är vi, och med vi menar jag ni vetenskapsmänniskor, säkra på att tiden existerar?
Ja, och det är vi av det enkla skälet att vi människor, vi har letat efter sätt att få koll på tillvaron. Det är väldigt primitivt. Och så länge som du sitter alldeles stilla så har jag koll på dig. Men om du börjar röra på dig, så för att jag fortsatt ska ha kontroll, så måste jag införa något som jag kallar för tid. För rörelse och tid är förknippade med varandra. Så att det är bara statiken som vi annars kan klara. Dynamiken klarar vi inte utan begreppet tid.
Mm.
När vi sen lät det här begreppet gå in och bli en så viktig del av hela vår kultur och även så viktig vetenskapligt, så du vet att tiden har ju spelat ut längden och sådär. Tiden är det viktigaste som finns där. Men det är ju bara en följd av att det vi kallar för kunskap, det är mänsklig kunskap.
Mm.
Och den säger lika mycket om hur människans hjärna är funtad som hur omvärlden är funtad. Vi kan bara utveckla sån kunskap som passar i våra hjärnor. Och i vår hjärna så funkar tiden som ett alldeles utmärkt begrepp. Huruvida fåglarna har samma tidsbegrepp eller någonting helt annat, det har jag inte den blekaste aning om. Jag funderar mycket på sånt.
Mm.
Men jag tror att det här är ett viktigt skäl till att säga att ja, men såklart att tiden finns. Det vill säga vi skulle kunna skapa oss en begreppsvärld kring hela vår tillvaro som inte innehöll fenomenet tid. Men det hade varit onödiga kringvägar. Det är väldigt praktiskt att ha tiden.
Jo, visst är det det. Men samtidigt så tänker jag mig också att det liksom kanske då skulle kunna vara en mänsklig konstruktion. Liksom. Och allting, jag håller med dig. Allting tyder på att det finns.
Ja, det är ju en mänsklig konstruktion.
Ja, precis. Jo. Och ja. Okej. Okay. Mm. Ja. Jag blir det i huvudet. Men du, är tiden, alltså så här, är tiden böjlig så där som i filmen Interstellar?
Alltså, det finns ju, det vi upplever varje dag, det är en diskrepans mellan den upplevda tiden och den så kallade klocktiden. Och för klocktiden har vi hjälpmedel som vi kan titta på. Ja. Och för den upplevda tiden, vi är ju fullständigt värdelösa. Jag är 1,68, det betyder att när jag kommer in i det här rummet så kan jag avgöra ungefär hur högt det är taket och hur långt det är väggarna. Men om detta tar 2 timmar eller en halv eller så, det är jag jättedålig på. Mm. Så vi är inte bra på tid, därför är det så märkvärdigt att vi låter tiden vara så styrande.
Mm.
Att vi låter klocktiden vara så styrande. Tänk om vi skulle gå efter den upplevda tiden. Då skulle vi mycket mer kunna leva ut oss själva. Men hela den sociala delen skulle gå om intet. Vi skulle inte kunna åka tåg och buss och flyg och annat. Vi hade inte kunnat någonsin synkronisera oss. Jag brukar tänka på att när de första fickuren kom, vilken fantastisk variant det var att man kunde säga vi träffs på torget 12:00.
Mm.
Och var och en hade med sig sin klocka. Det var inte bara klockan på kyrkan eller så.
Mm. Och i rymden då så kan tiden vara annorlunda?
I rymden får vi finna oss i att vara rymdmänniskor, då kan vi få uppleva andra saker. Ja.
Mm. Vad har du att se fram emot?
Idag?
Ja, i livet.
I livet, ja. En oändlighet, förstås.
Massor.
Ja.
Mm. Och idag?
Idag ska jag ha en föreläsning. Sen ska jag åka hem.
Mm. Är du väldigt, väldigt rik efter allt föreläsande? Okej.
Okay. Jag tillämpar principen leka lite Robin Hood.
Mm.
Jag gör väldigt mycket ideellt. Och jag gör annat som jag tar rejält betalt för.
Jag förstår. Om inte du misstycker så tänker jag att vi tackar för kaffet, så att säga.
Tack så mycket. Ja. Det gjorde du bra.
Tack ska du ha. Detsamma. Det här var mycket trevligt. Ja, så fint att kunskap finns, så heter boken. Och så fint att Bodil Jönsson finns. Och att Ninni Westin finns, annars hade dagens Värvet gått ut helt oproducerat. Jag heter Kristoffer Triumf och Värvet är en podcast från Acast. Vi hörs mycket snart. Tack och hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.